I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är ni välkomna till ytterligare ett avsnitt av Parkinson-podden. Idag ska det handla om sex och samlevnad och Parkinsons sjukdom. Det är ämnet. Och jag är i Stockholm idag och träffar Birgitta Hulter som är sexolog och medicinedoktor. Tack så mycket för att jag fick komma till dig idag.
Mm. Du är så välkommen, Anders. Jag har sett fram emot att du skulle komma. Och för mig är det en stor glädje att du kommer och att jag får möjlighet att berätta om det jag känner till om sexualitet, samliv och Parkinsons sjukdom. Jag har nämligen arbetat en hel del med människor som har drabbats av Parkinson, både kvinnor och män. Jag har varit på Akademiska sjukhuset i Uppsala och jag har varit på neurologiska kliniken på Karolinska.
Vi ska ta det här, sexolog, det är någonting där har människor en ganska diffus uppfattning om vad det är för någonting egentligen.
Det är ju så att de flesta människor har inte haft möjligheter att träffa en sexolog i några sammanhang.
Nej.
Eftersom det är väldigt få som är specialiserade inom sexologi. Men många känner ju till psykologers arbete. Och en del av det jag gör är också ett psykologiskt arbete, får man nog säga. För det handlar ju om hur människor har det.
Mm.
Och det är en psykologisk faktor. Men min inriktning är, i och med att jag har en bakgrund inom somatiska vården, inom kroppssjukvården så att säga, så är min självklara utgångspunkt att man måste möta kroppens sjuklighet så att säga.
Mm.
Det är ju en viktig faktor i vad som fallerar när vi får en sjukdom, och det är också viktigt att fundera på vad man kan göra för att stödja kroppen att fungera.
Och det hänger väl ihop med själen också sen, eller självkänslan inte minst.
Jag brukar säga att jag jobbar biopsykosocialt. Så bio, det syftar då på kroppen.
Mm.
Psyko, ja, det är det vi känner och tänker. Och det sociala, det är ju all det inflytande som samhället har på våra tankar och handlingar när det gäller sexualitet.
Mm.
Och det är ju ett ständigt flöde in och ut av påverkan från samhället, och vi speglar oss i det vi hör pågår i samhället, och på gott och ont.
Mm. Vem är det som söker hjälp hos dig? Alltså fortfarande är det väl lite tabubelagt det där med sexologi och sånt, är det inte det? Eller att prata om sitt eget sexliv?
Ja, och det är lite konstigt egentligen, för att det är få saker som gör så gott som att faktiskt välja att öppna upp om de svårigheter man har. Det är mycket som förändras när man har vågat tala om det.
Mm.
Så att det, jag rekommenderar det verkligen. Men dilemmat är att väldigt få inom vården har en beredskap, kunskap och möjligheter att hjälpa till. Och då är det ju inte så lätt. Man kan ju inte gå och prata bara för sig själv så att säga, på en avdelning eller på en mottagning.
Nej.
Eller sånt där, om det inte finns någon som kan möta mig och som är införstådd med de svårigheter som man kan råka ut för och har idéer om hur man kan hjälpa till.
Mm.
Så att när det gäller utbildning av vårdpersonal, så det är en viktig del det här att arbeta med attityderna. Alltså att inse att människor alla åldrar, oavsett vad man har för problem med kroppen och så vidare, så finns det en sexuell aspekt i varje människas liv. Och sen är det väldigt olika hur man använder den aspekten. Så att ingen måste vara sexuellt aktiv, men alla ska ha en erkänsla för att man har rätt att vara en sexuell individ och att fundera över och göra det man önskar.
Men det är väl många fortfarande som lever idag som är uppväxta med usch, sånt pratar man inte om.
Absolut.
Att man lärde sig så på den tiden.
Ja, det tror jag säkert. Och det är ju mycket komplexa frågor. Mm. Så det är ju inte bara att vi ska våga prata om det, utan det är ju väldigt känsliga frågor. Mm. Så man måste ju vara lyhörd och vänlig i kontakten med den som har ett problem. Mm. För att det ska vara möjligt att prata om det. Det måste ju kännas tryggt att prata med en människa.
Men när du får Parkinsons sjukdom eller diagnosen då, så får du ju, då kan du få mediciner, Madopark eller någonting sånt där. Mot skakningarna och stelheten och alltihopa det här. Du kan få antidepressivt och allt vad det är för någonting. Men man pratar inte om sexualiteten överhuvudtaget på något sätt. Och det är ju en ganska stor del av livet trots allt, eller hur?
Mm. Ja. Och det är väldigt individuellt. Mm. Så man kan inte säga, alltså, det är ju, för var och en är det ju en privat fråga och mycket intim fråga. Ja. Så att man kan inte dra alla över en kam. Och det gäller både de som vårdar och de som är besökare inom vården. Att man måste få vara på sitt eget vis. Mm. Och respekt gäller mycket, ömsesidig respekt tänker jag. Både mot eller med personal och patienter. Mm. För man kan ju inte bara, alltså man kan ju inte tillåta väldigt gränslösa utspel.
Nej.
Och sånt kan
också. Vad menar
också,
du då med det?
Det förekommer att man kan att man blir för utlevande med sin sexualitet i samband med Parkinson-behandling.
Men pratar du om impulskontrollstörningar och sådana grejer då?
Ja, och de läkemedel som man får.
Just det.
Som kan göra att det blir en väldig fart på intresset för sex. Och då är det ju en avvägning hur jag ska hantera det här. Och det hoppas jag att läkarna är väldigt medvetna om. När man sätter in sådana läkemedel så måste man veta vad det innebär. Men jag skulle önska att det var rutin att man informerar också nära anhöriga när man sätter in läkemedel.
Det finns ju något läkemedel som heter Cifrol som många går på. Och det finns ju en risk för shoppingmissbruk och alkoholmissbruk och sexmissbruk bland annat.
Ja.
Och sen bristande impulskontroll kan man ju få också.
Ja. Så det är en rad saker som kan väcka obehag, inte minst hos omgivningen.
Nej. Hur genomskådar ni det där, om det är ett missbruk eller om det är vanligt som inte fungerar helt enkelt? Bara? Alltså, hur ser man igenom det? Vad som är vad?
Jag ser inte igenom någon människa.
Nej.
Och det är jag så tacksam över. För då skulle jag få se och höra saker som jag inte vill ha kontakt med. Alltså det som är spännande med att arbeta med sexuella frågor, det är att jag är helt beroende av att den jag pratar med själv är intresserad av att nämna om och prata om sin sexualitet.
Talar om jag sanning vet, alltid, tror
jag,
du?
Ja, alltså, jag kan ju inte titta på en människa och säga, där sitter en som är väldigt nöjd med sitt sexuella liv. Och där sitter en som är väldigt olycklig med sitt sexuella liv. Utan jag måste ju fråga väldigt öppet, hur har du det?
Mm.
Och då handlar det ju om att vederbörande man eller kvinna, eller ett par då, för jag träffar gärna par.
Mm.
Så att båda i paret får vara med. För som jag tänker så är båda lika berörda av samlivet. Det är inte någonting som bara så kallad patient ska ha hjälp med. Utan det är hela paret som behöver hjälp. Och som anhörig kan man fara väldigt illa. Av olika anledningar.
Så är det skillnad på hur, alltså, om man får, man blir dysfunktionell som det heter då, på något, din avhandling handlar om kvinnor och neurologiska sjukdomar och vad som händer sexuellt med dem. Vad är det vanligaste problemet som man har som man, om vi börjar där?
Alltså, man är ju det vanligaste att man märker av att erektionen sviktar.
Mm.
För att alltså, det kan vara så att man primärt har en nedsatt lust eller i minskat intresse och alltså att man sexualiteten blir inte på det sättet som det har varit förut. Nej. Men det har ju en direkt koppling till erektionsförmågan hos män. Har de lust, ja, då får de lätt stånd. Och har de inte lust så saknar de ofta erektionsförmågan. Både män och kvinnor som drabbas av sexuella svårigheter, att det åtföljs av en oro och en rädsla och skam för att inte fungera. Bland annat för att lever du i en parrelation till exempel, så vill ju båda egentligen se till att båda är glada och nöjda i paret.
Mm.
Och när den ena då inte fungerar så bra, antingen det är kvinna eller man, så riskerar man också att känna när man har problem att jag kan inte uppfylla min makes makas önskningar om sexuellt umgänge. Och det är en källa till oro och sorg.
Till att börja med så får man ju, om man då utgår från mannen i det här läget nu då, eftersom jag lättast att identifiera mig med det, så känner man ju att man har fått en diagnos. Det är inget kul det. Bara det är jobbigt, det blir en ny identitet på något sätt. Och sen till råga på allt så sviktar samlivet då.
Mm.
Man känner sig mindre attraktiv. Kanske kvinnan också känner sig mindre attraktiv. Det är mitt fel att det har blivit så att det inte funkar.
Mm.
Hamnar man inte i en ganska tråkig nedåtgående spiral då? På
jo, precis. Det är därför vi måste prata om det.
Där kom problemformuleringen.
Ja, visst. Och det blir väldigt tråkigt. Och det är väl tungt att bära på egen hand.
Mm.
Så att jag tycker att kan man få in det här på ett naturligt sätt i servicen, om jag säger, som neurologer och kliniker erbjuder när det gäller Parkinson. Så det är ju det önskvärda.
Är det några par som går helt friktionsfritt sexuellt genom en Parkinson-diagnos, tror du?
Jag tror långvariga neurologiska sjukdomar måste påverka oss på flera plan. Det bara är så. Nerverna är ju grunden för att vi ska kunna fungera även sexuellt.
Mm.
Och när det är påverkat, när hjärnan är påverkad av bristande stimulans av de ämnen som behöver finnas i hjärnan, så kommer det att återverka. Det är ju på många nivåer det sexuella fungerar. Vi har dels den som man tydligt ser hos en man, det är att penisen reagerar vid sexuella sammanhang. Men det är ju egentligen samma reaktion som finns i kvinnans underliv. Mm. Men man ser det inte, man lägger inte märke till det.
Mm.
Och många kvinnor lägger inte själva märke till om de reagerar i underlivet vid sexuell stimulans. Men det är den delen som sitter i könet, så att säga. Men sen är ju hela våra kön är ju genomgripande i hela våra kroppar och våra liv. Vi lever ju i allmänhet könat.
Mm.
Så att säga att vi har någon idé om att vi har ett kön och det är en del av vår varelse i samhället. Så att det påverkar när vi känner oss osäkra eller att vi har förändrats mycket i vår sexuella möjlighet, så följer det väldigt mycket oro och bekymmer kring det där. Och i alla egentligen som har fått problem önskar att det skulle vara som det var förut.
Mm.
Man har levat i ett tämligen bra samliv och man vill naturligtvis ha kvar det. Nu fungerar ju inte läkningen så enkelt heller, att man tillför något och sen är allting frid och fröjd.
Mm.
Utan det blir komplikationer på andra nivåer än i underlivet på människor. För att det handlar om självbilden. Vem är jag när jag inte fungerar så bra? När min penis inte vill stå? Vem är jag då? Är jag man? Eller vad har jag blivit? Ett neutrum?
Mm.
Alltså det finns så mycket som man upplever som hotfullt i att förlora sin könsliga roll.
Hur mycket sitter i huvudet och hur mycket är rent fysiologiskt? Jag menar, vi pratar om transmittorsubstanserna, bland annat serotonin, noradrenalin och oxytocin och dopamin och alltihopa det här. Det minskar ju uppenbarligen.
Mm.
Men kommer man in i negativa tankemönster också, så att man liksom tänker sig till de här problemen också? Eller blir det rent fysiologiskt att man inte funkar?
Ja, alltså du har ju alltså en försvagning i kroppen.
Mm.
Och till den hör ju oro och svåra tankar. Och det försvårar ju. Så att alltså möjligheten att bara få prata om bekymren betyder att du avlastar den delen. Och då kan du återfå de möjligheter som ändå finns i kroppen och i paret.
Mm.
Så att det är ju... Lösningen är inte att man tillför ett piller och sen är det frid och fröjd. Många tänker ju så om erektionsstödjande läkemedel. Att bara man får det så är det klart sen. Nej, det är det inte. Och de erektionsstödjande läkemedel vi har, de ger inte automatiskt erektion. Utan förutsättningen för att du ska få och upprätthålla din erektion är att det också finns ett sexuellt intresse- och lust.
Mm.
Och det är ju ingenting som man så lätt får utifrån. Och det är också det som blir en belastning i paret. För att som kvinna kan man tänka när mannen fallerar att få erektion att det måste vara mitt fel. Han tycker inte om mig längre. Och att man känner sig inte uppskattad riktigt som kvinna. Och det, så behöver det ju inte alls ligga till. Så att det är alltså en källa till oro för båda i paret.
Mm.
Kan man prata öppet om de här sakerna, och de flesta människor pratar inte öppet om sitt sexualliv ens i sina parrelationer.
Nej.
Så att det blir lätt instängt och mycket oro.
En elefant i rummet.
Ja, och in i kroppen och i huvudet och överallt där man är. Så att det är mycket rädsla, tror jag. Vad är det som händer med mig? Och det gäller väl när man får en diagnos, och innan man har fått den så har man ju sökt hjälp, så att säga, för att så här ska det väl inte vara.
När är det dags att söka hjälp för de här sexuella problemen? Vad är signalen?
När du uppfattar att det funkar inte så som jag skulle önska att det gör, och att man ventilerar situationen då med sin behandlare, och man kan just ge stöd med hjälp av då erektionsstödande läkemedel. Man kan pröva det. Men som sagt, jag önskar ju att paret ska träffa behandlare.
Mm.
Så att man som partner och som kvinnlig partner till exempel får lufta sin oro och sina fantasier om vad det här är som har hänt.
Vad säger de när de sitter hos dig här och ett par och mannen har blivit sjuk?
De säger allt möjligt.
Ja, det förstår jag. Jag såg det på blicken på dig.
Ja, alltså... Jo, man kan ju tänka så där att... Alltså, om jag försöker beskriva hur problemet ser ut för den som har det.
Mm.
Och då är det ju det man försöker att säga.
Mm.
Men det är inte alla som har begrepp, som har ord för att uttrycka de här sakerna. Så att... som behandlare så behöver man vara lyhörd för att uppfatta att aha, är det det som är bekymmer också?
Lyssna på det de inte säger.
Ja, bra idé.
Mm. Vem har, det kanske är en korkad fråga, men alltså vem har lättast att vara anhörig, en kvinna eller en man?
Jag tittar på könsrollerna så är det väl entydigt att det är kvinnor. De är vana att ta hand om. Vana att ta hand om sina män, inte minst.
Då hamnar man med vårdarrelation.
Ja, om situationen utvecklas åt det hållet så kan det ju mycket väl bli så.
Mm.
Och om han blir svårt sjuk, det är ju inte alla som blir det, men kan bli efter en längre tids sjukdom.
Mm.
Och kvinnor är väldigt, ska jag säga, traditionellt i alla fall, vana att vara öppen för att stötta sin man. Jag tror att det gäller överlag. Det är lite fördomsfullt när jag säger så, men det finns ju också kvinnor som stopp och belägg. Jag tänker inte vara här och ta hand om dig. Och det kan vara ett skäl till varför man bryter upp. Och det kan både män och kvinnor vilja göra när partnern har blivit sjuk och man märker att det här kommer inte att bli helt prima igen. Det blir inte som det var förut. Den här personen som jag blev kär i och som jag gifte mig med finns inte kvar.
Nej.
Det har blivit så stora förändringar så jag vill inte leva så här. Och den friheten har ju alla människor, att man kan faktiskt lämna ett äktenskap eller ett samboförhållande eller sällskap, hur det nu ser ut.
Hur vanligt är det att man gör det när man får en kronisk sjukdom?
Ja, det är ju inte ovanligt, men det är ofta skambelagt.
Ja,
alltså att man känner att man borde stanna kvar, man borde, ska jag säga, offra sig. Jag tror inte på det. Jag tror på om man känner att det här vill jag stanna kvar och göra vad jag kan för att stötta min man eller hustru. Men det är ju, ska ju inte vara ett tvång. Och det gör ju också, inför barn och så kan det kännas väldigt skämmigt. När barnen ser ju att pappa mår ju inte bra.
Nej.
Men jag tycker man behöver se att varje person i ett äktenskap är där av fri vilja. Och det är ju sånt som vi kan öva oss lite grann och tänka i våra relationer. Istället för att, jag menar, det är vanligt att man suckar och klagar över en partner man har. Försök att fundera också, ger det här mig? Vad är det jag får av det här, den här relationen? Det är inget som tvingar mig att stanna. Jag måste, så att säga, vilja stanna frivilligt för att det ska kunna bli bra.
Mm.
Så att men det är ju processer det här. Det är ju ingenting som man löser över en kaffepaus.
Precis.
Eller bara för att man har fått en diagnos så ska man veta solklart hur jag ska förhålla mig till dig, till exempel. Mm. Det kan man inte veta, utan det är en ny utmaning i livet. Och det är en av de utmaningar som vi kan råka ut för i livet. Och det är ju som pärlband i livet. Det
finns inga garantier.
Nej, tvärtom. Vi garanterar att du kommer att möta svårigheter.
Ja.
Och det gäller ju varje äktenskap egentligen. Man kan ju inte tro
att... Det är ganska inbyggt.
Ja, det är det.
Ja.
Och det är ju livet på något sätt. Och det är mycket av det, när vi orkar lära och utvecklas, så kan vi få behållning av de utmaningar som vi har fått för att ha något att jobba med i livet, så att säga. Och då blir vi klokare och finare människor hela livet. Underbart.
Det låter som någon rider bort i solnedgången. Ja, det är jättebra.
Men grejen är ju att man måste få tillfälle att bearbeta det som händer.
Ja.
Och man behöver stöd för det. Stöd. Och för många kan det betyda att man behöver hjälp. Det vill säga att man behöver få prata om det här.
Vart vänder man sig?
Ja, självklart ska man kunna vända sig till sin neurolog i första hand. Om de här bekymren. Och sen se vad kan han göra. Och sen kan man gå vidare och se vem kan jag söka hjälp hos om vi som par behöver prata för att komma vidare. Då finns det ju många som arbetar med samlivssvårigheter. Men det som är svårt att hitta specialistkunskap omkring, det är ju sjuklighet och samliv.
Mm.
Det är inte så många som har fokus på det. Men inom sjukvården, kroppssjukvården, psykiatrin, så borde det ju finnas folk som är vana att möta par som är i gungning för att man har utsatts för sorg och motgångar.
Vad är själva behandlingsformen? Samtal, säger du, när de kommer till dig?
Ja.
Drama och grejer läste jag om också på din sida.
Ja, jag är utbildad i psykodrama. Och det är en möjlighet, men kanske inte i första hand när det gäller Parkinsons sjukdom. Utan då skulle nog jag inte föreslå det. Men samtalet med en människa utanför familjen har en väldigt stark potential att lindra det lidande som uppstår. Och det tycker jag är slående när man arbetar med de här frågorna. Alltså, innan jag började arbeta kliniskt, som man säger, alltså på sjukhus, med sexualitet, så hade jag sällan sett tårar. Jag hade mött många cancersjuka och döende och döda människor, men tårar förekom inte i vården. Men när vi pratar allvar med varann, då kan människor gråta.
Mm.
Och det är någonting som vi behöver göra. Men vi kan behöva stöd och guidning i vårt sörjande. För det är ju frågan om en sorg. Alltså när hela ens tillvaro förändras och man är osäker om sin framtid. Hur ska det här gå? Hur ska vi klara det här? Och kommer jag kunna få någon behandling så det blir bättre? Då är det lätt att ge upp. Och för att slippa det så tror jag att det gör oerhört mycket gott att kunna hitta någon som orkar lyssna på farhågor, rädslor och sorger som man förknippar med den här sjukdomen.
Det är där du kommer in.
Ja,
mm.
Precis. Det är det jag arbetar med. Och det som jag kallar samtal. Men det är ju inte... Alltså många tror ju då att vad jag ska göra det är att ge konkreta råd.
Mm.
Och det är mycket lite av det. Det kan ju, det kan också finnas med naturligtvis. Hur kan man göra för att underlätta samlag om man vill ha samlag som kvinna? Och när man är äldre speciellt. Det är ju så att kvinnor efter klimakteriet kan ju få väldigt känsliga slemhinnor i slidan. Och det är därför mindre lyckat att ha vanliga samlag. Att det kan vara obehagligt att göra ont. Då kan man ju ge förslag på hur man kan lindra ett sånt dilemma. Och sen finns det ju olika sätt att hjälpa en trött penis att bli pigg igen. Förutom de läkemedel som finns, och så det vet du ju att det finns såna mekaniska hjälpmedel, alltså pumpar som man kan pumpa upp sin penis med. Men jag skulle aldrig rekommendera det i första hand. Alltså det som är viktigt för att man ska kunna använda hjälpmedel. Och det är samma om man vill använda en massageapparat eller rejält med glidmedel eller vad man ska använda.
Mm.
Så det viktiga är att båda i paret är överens om att det här är någonting vi önskar. Alltså jag skulle inte föreslå en man få erektionsstödjande behandling utan att ha talat med hustrun om han är gift med en kvinna.
Mm.
Det behöver han ju inte vara. Han kan ju vara gift med en annan man. Eller vara ogift och ha en älskarinna eller vad vet jag. Eller älskare. Så att allting finns ju där ute. Allting finns hos människorna. Och det är faktiskt det som gör att det är väldigt roligt att få möta människor som har de här svårigheterna.
Det är lindrigt sagt mångfacetterat, förstår jag.
Ja, det är det.
Otroligt.
Ja. Och jag kan inte på förväg säga vad kommer att gälla i det här paret. Vad är det för man jag träffar? Vad kommer han att säga? Utan jag måste ju lyssna och försöka ställa mina frågor. Jag brukar säga våga fråga. Och det gäller ju inom vård överhuvudtaget. Att vi behöver våga fråga. Hur har du det? Hur mår du? Och därefter hitta vägar för att lindra och förbättra situationen.
Och det går att göra det definitivt?
Absolut. Oh, ja. Jag tycker jag har mycket goda erfarenheter från de kliniska år. Alltså i min privata mottagning där jag arbetar nu som här där vi sitter i Stockholm.
Mm.
Det är ju inte så vanligt att det kommer patienter från sjukvården, tyvärr. De är väldigt välkomna, men det är en helt privat mottagning.
Mm.
Så här är det ju, här betalar man hela avgiften vad det kostar. Och när jag arbetar på sjukhusen så är det ju vanliga patientavgifter. Och
just det
är i det närmaste ingenting. Men vad jag tyckte var viktigt när jag började ta emot partners till patienter med diagnoser så att säga, det var ju att se till att de också fick betala patientavgift för att markera att var och en i paret är där i sin egen fråga.
Just det.
Att vara anhörig. Och det förekommer väldigt sällan i kroppssjukvården.
Jaha.
Utan man tänker att partnern följer med liksom, för att vara med och lyssna på vad man informerar patienten om.
Just det.
Och jag tycker att det är viktigt att visa att anhörig är i sin egen rätt att också få en konsultation.
Mm.
När man gör på det sättet som jag har gjort mycket så säger ju partner så. Vad bra. Och jag känner att det här har betytt mycket för mig, att vi får prata. Och jag förstår min man, min hustru bättre. Och det känns bättre oss emellan att vi har kunnat prata med någon och att det har varit helt okej.
Okay. Kanske få se nya sidor hos sin partner helt plötsligt när det är kris i äktenskapet.
Ja, och när man verkligen pratar uppriktigt.
Mm.
För det är väldigt svårt att göra.
Mm.
Väldigt svårt. Och det kan man ju tycka är konstigt kanske i att man i ett äktenskap inte talar öppet om till exempel vad man gör sexuellt. Mm. De flesta människor gör inte det. Utan när den,
gör man inte det?
Den sexuella kommunikationen är i princip ordlös.
Mm.
Så att man ger signaler. Och sen är det olika hur man uppfattar och upplever signaler. Så att om man skulle vilja ligga ikväll till exempel, så säger man inte så. Hörru älskling, jag skulle vilja ligga med dig ikväll. Kan det gå för sig? Vill du ta ett piller så att det kanske, så att du kan få erektion? Vill du inte? Alltså att man, mm, att man gör klart. De flesta människor gör istället så att man säger, du, jag är lite trött idag. Man säger, antyder inte att jag kommer inte att vilja ligga ikväll. Utan, och att jag tror att det är bättre om du går och duschar.
Man är lite
subtil. I förhoppning om att du tillfredsställer dig själv i duschen.
Ja, okej. Okay. Ja, du.
Eller någon annan lösning.
Ja, det är alla möjliga varianter. Det är,
ja,
helt
visst.
Klart.
Oh, ja.
Med kvinnor från Venus och män från Mars, va? Och aldrig mötas de två.
Ja, så kan man se på det.
Har lite mer subtila sätt. Inte gubbar eller män lite tydligare om det.
Män är ju oerhört bekväma i sina kroppar.
Lite plumpa kanske till och med.
Ja, det, om de får tillfälle så kan de vara det också. Men de tycker att det är skoj alltså. Mm. Det är skoj att säga fräcka saker och sådär. Och det kanske inte kvinnor uppskattar alla gånger.
Man, men det är en blyghet egentligen. Man vågar inte säga riktigt vad man menar.
Gå hem och testa.
Ja, jag får göra det.
Jag kan inte ge någon råd om hur du ska göra.
Nej.
Utan om du kommer hit med din hustru eller din partner, då kan vi prata.
Mm.
Men annars så... alltså det här, det går ju inte att generalisera. Nej. Så väldigt, va? Alltså det finns så många finkänsliga män och försiktiga män och plumpa damer. Så mm, att det finns och blir
alla
över.
Varianter.
Alla sorter finns.
Du, om man pratar om ensamhet och Parkinson också. Det är för att, alltså vi har haft en del, jag har fått en del kontakter med folk som är rasa om att de försöker dejta.
Mm.
Och så skriver de med den här kvinnan då en period, sen skriver de, och så har jag Parkinsons sjukdom, tjuff, så försvinner kvinnan. Mm. Det är inte intressant längre.
Det är väl så här.
Det stärker ju inte självkänslan direkt hos de här
kvinnorna. Nej, det har du rätt i, det förstår jag att det inte gör. Men om du är ute på en marknad och dejtar och vill ha en partner, då vill ju alla ha den bästa partnern.
Mm.
Och där är det lite konkurrens. Kan
inte
man
så
säga.
Lite, ja.
Hård konkurrens kan det vara. Men också att många äldre damer vill inte ha någon som de ska sköta om.
Nej.
Och så att det
först letar man efter en alfahanne som man ska få barn med, och sen så vill man ha någon att åldras med.
Alltså,
är det inte så?
Är det så?
Ja, det var min egen lilla amatör.
Jo, men vi har ju alla idéer om vad som är, hur det ser ut där ute, va?
Mm, mm.
Men jag skulle nog inte säga att man behöver generalisera. Allting finns. Fräcka, kåta kvinnor finns. Blyga, svaga män finns. Och mm, det finns starka, kåta män också. Och ja, du har allt där ute, och det är ju trevligt.
För många med Parkinsons sjukdom blir ju liksom, de isolerar sig, de blir lite, man tycker det är jobbigt det här liksom att visa sig när man kanske inte funkar så jättebra alltid, och man skakar och ja, man känner sig inte riktigt manlig om man pratar om männen igen.
Nej.
Man känner sig underlägsen, de du pratar om, konkurrenterna där då.
Ja, ja, men jag tänker att det är inte såna här frågor som hör ihop med sjuklighet överhuvudtaget. Mm. Alltså när du är frisk och stark och ung och vacker, då är det inte några svårigheter, va?
Nej.
Men vart efter åren går så kommer du att drabbas, och då blivit lite skakade, knäckta, förhoppningsvis inte. Men vi får oss en törn. Och sen tänker jag, det här med Parkinson, det är ju inte så, det är ju vanligt också att man kan få ett väldigt utslätat ansikte.
Alltså
att man,
ja,
man har svårt att visa sina känslor i mimiken.
Ja.
Och det är ju väldigt svårt. Det är svårt att möta en människa som saknar mimik.
Du har svårt att blinka med ögonen och,
ja,
och le och alltihopa det här.
Ja. Så att man behöver nog ta det väldigt lugnt och helst då veta vem det är man har att göra med.
Mm.
Den svårigheten med att man har svårt med mimiken, det kan man ju lära sig. Alltså, med den här människan, det betyder inte att det inte finns känslor bakom. Men att det, man kan inte läsa av.
Nej.
På det enkla sättet som man kan göra med en levande ansikte.
Mm.
Så att det är ju en del av smärtan i den här sjukdomen.
Mm.
Den ger ju väldigt mycket svårigheter med livet helt enkelt.
Hela kroppsspråket, jag menar, vad är det? 70-80% av det vi säger, säger vi med kroppen.
Ja.
Det är inte helt enkelt då.
Nej, det är verkligen inte helt enkelt.
Nej.
Det är något annat.
Ja, det är något annat. Men det är inte hopplöst.
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Men vad tycker du är det viktiga om man nu har de här svårigheterna?
Jag tycker, alltså, man ska inte isolera sig.
Mm.
Gå på gym, spela pingis, gör sånt det ser ut i sociala sammanhang.
Mm.
Därför man ska absolut inte underskatta vikten av sociala sammanhang. Och där kan du kanske stöta ihop med någon som du tycker om och sådär också. Det händer inte, jag tror sannolikheten är väldigt liten att det kommer någon och ringer på dörren och säger hej.
Nej, det har du nog rätt i. Jag håller med. Alltså isoleringen är ju riskerar ju att tömma ut en människa.
Mm.
Så att då har man inte mycket att mötas med.
Nej.
Så att ska det kunna bli möten mellan människor så måste man ju se till att få input. Alltså få in någonting i sitt system. Nya tankar, nya erfarenheter. Och våga vara ute. Och motion, att man rör sig överhuvudtaget.
Och så ge inte Parkinson så stor plats utan umgås med. Gör det du normalt gjort. Ofta så funkar det väldigt bra.
Ja. Det är bra.
Det är så.
Mm.
Annars är det risk att man går in och bara pratar problem och sjukdomar. Ja, jag snubblar i affären, har det hänt igen någon gång? Och jag mår så av den tabletten. Strunt i det.
Mm.
Lev så gott det går.
Mm.
Det kan låta konstigt, men jag menar det funkar också.
Jo, men det där är ju ett dilemma för alla människor tycker jag. När det händer saker som är oönskade, att man kan fastna i det och bara prata om det.
Mm.
Eller att man överser med det och pratar om det som man är intresserad av.
Ja.
Och Parkinson är all ära, men det är ju inte det intressantaste.
Nej, men och sen det här, alltså, och jag har ont här och ont här. Jo, men det hade du haft om du var helt frisk också och är 60 plus. Man har ont lite här och där då.
Mm.
Det är så, ger det inte så stor plats.
Mm.
Det var en som sa till mig en gång att se Parkinson som en liten väska som sitter runt vänstra ankeln på foten.
Jaha.
Och han följer med dig, eller hon.
Mm.
Var inte kompis med, ingen Mr. P eller Mr. Parkin. Nej. Eller sånt där, utan
du har hört de här olika sätten att försöka bli vän med sin diagnos.
Ja. De som tror det får göra det, men min ideologi eller teori är nog att man, eller inställningen är att man ska vara så positiv det går och sen strunta i det så mycket det går. Och man har jätteont vissa dagar, man är jättedeppig vissa dagar. Och jag skulle kunna vara det hela tiden om jag ville, men jag vill inte det.
Det låter som ett bra val. Det är ju det som egentligen är livet.
Mm.
Det är ju att göra val.
Mm.
Och kan du göra goda val som gagnar dig och dina nära och kära, så kommer livet att bli roligare.
Ja, så du skulle veta vad människor hör av sig och sagt. De blir vansinniga, jättearga. Det är lätt att säga. Jag vet också vad som händer med den här sjukdomen på sikt. Men jag hoppas att man kommer på saker innan bromsmedicin. Att man kommer med bromsmedicin, att man får DBS eller pumpbehandling. Och då blir det ganska drägligt trots allt. väljer hellre att se det än när man kan sitta och hosta och dö på en avdelning någonstans som 85-åring. Mm. Det behöver inte tänka på nu.
Nej, nuet är ju det som vi ska vara i, som vi har lärt oss.
Och det lär man sig med den här sjukdomen, ja, att man lever mycket bra. Mer i nuet.
Ja, då är det också en positiv sak att man har fått en större medvetenhet. Sen när det gäller den sexuella samvaron så tänker jag att jag kan nämna om det som är en sån här allmän grej som man pratar mycket om nu för tiden, mindfulness.
Mm.
Att vara närvarande i nuet. Att det är en väldigt bra behandling för sexuella dilemman överhuvudtaget.
Och vi har, att man är med sin partner när man är där. Liksom.
Ja, precis. Att man är närvarande. Mm. För att om du börjar tänka på dina svårigheter eller hur ska det gå nu om inte jag får erektion? Hur ska min partner tänka då? Mm. Det leder ingen vart, utan om du är närvarande så mer kan ingen göra.
Stel i benen kan jag vara, men mjuk på andra ställen. Eller hur?
Ja, så är det nog. Så att mera mindfulness och mera kärlek till folket, säger jag. Jag önskar att alla ska kunna få ha och ge kärlek. Alltså att det här med hur vi ser på sexualiteten, det är faktiskt en gåva att få älska någon. Så det behöver inte vara att någon älskar mig. Vi har att vinna på att älska själva. Och inte vänta på att någon annan ska börja älska.
Mm.
Och kan vi förmedla vår kärlek så kommer vi att ha det bättre i livet.
Jättebra avslutningsord där. Tack så jättemycket för att jag fick komma till dig idag, Birgitta. Tack för alla goda råd.
Jag hoppas att det blev någonting.
Absolut, jättebra.
Ja, tack ska du ha själv.
Detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Transcutan AB och Navamedic, tidigare Sensidos. AbbVie, Transcutan AB och Navamedic har ingen påverkan på programval eller innehåll. Ni kan gå in på alltomparkinson.se också om ni har några frågor till våra båda neurologer som finns där beredda att svara på dem. Inge Amundsen är tekniker och jag heter Anders Stålhammar. Tack för idag, ha det bra, hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.